Nödvärn av K. Arne Blom, inläst av Sara Channing Kennedy för Saga. Dimman, den äckliga fuckgråa dimman. Kall, till synes ogenomtränglig. Den suddade ut allt. La ett filter över allt. Huskonturerna bara tiotalet meter bort fanns inte längre. Dimman hade utplånat dem. Inte ens träden i trädgården var ordentligt synliga. Mest något slags diffusa grenarmar och kvistfingrar som stretade rakt ut i allt det gråa, i den kväljande och kvävande dimman. Och så mörkret som redan låg tungt. Ett tidigt och obarmhärtigt mörker som förenade sig med dimman i en märklig sammanflätning. Hon stod i fönstret och tittade ut. Klockan var strax fem, så ännu var det för tidigt. Hon hann laga kvällsmaten, dricka kaffe och stoppa barnet i säng innan det ringde på dörren. En kort, vass signal. Hon öppnade dörren och han stod utanför. Kom in, sa hon. Jag väntade på att du skulle komma. Varför dröjde du? Han såg på henne. Sen steg han innanför dörren utan att yttra ett ord. Han såg samtidigt både arg och undrande ut och rådlös. Sluta stirra på mig som om du tror att jag är tokig. För det tror du väl ändå inte? Va? Kom med in i stora rummet så sätter vi oss där. Vill du ha kaffe? Jag vill inte ha något jävla kaffe. Jag vill veta varför du gjorde det. Vad i herrans namn gjorde du det för? Kom, vi sätter oss här inne. Och jag tänker brygga kaffe och jag tänker dricka whisky till kaffet. Du vill också ha. Det vill du. Det vet jag. Sätt dig så länge så kommer jag strax. Jag ska bara sätta på kaffebryggaren. Sen ska jag berätta för dig. Om du verkligen vill få veta varför jag gjorde det, så måste du lyssna till allt sammans jag har att berätta. Och du vill väl veta? Du nickar. Så gå in och sätt dig då. Jag kommer snart. Nej, du behöver inte tveka. Jag ska inte försöka fly min väg. Hade jag velat det så hade jag inte varit här nu. Hade jag velat fly så hade jag gjort det för flera timmar sedan. Så gå in och sätt dig och vänta. Så kommer jag strax. Nå, vad är det för mycket du har att berätta? Om mig själv och dig. Jo, du har faktiskt med det som har hänt att göra. Förklaringen finns där. Ja, jag menar inte så att jag skulle vara det slagets människa som gjort vad jag gjort för att jag är som jag är. Jag tror inte på det där att människor gör saker på grund av någon sorts predestination. Det är förstås, karaktären och allt vad det nu kan vara, det man har fått nedärvt, det spelar förstås roll. Men det som händer oss, händer omkring oss och drabbar oss, det betyder helsikes massa för våra handlingar. Det är väl något växelspel, någon samverkan. Jag vet inte så noga. Du undrar förstås vad du har med saken att göra. Tja, jag tror inte jag skulle ha gjort det om det inte var för det som har hänt. Det var ett sätt att ge tillbaka det jag gjorde. Om du nu vill förstå så måste du låta mig berätta och du måste ge dig tid att lyssna. Är du säker på att du bara vill ha kaffe och ingen whisky? Nåja, jag ställer glaset här så kan du själv ta när du vill. Malt whisky, det brukar du ju aldrig tacka nej till. Har du tänkt på så banalt det som händer människor kan verka i andras ögon? Hur vardagsbanalt och futtigt det kan förefalla. Om man berättar om vardagslentrian och självklara banaliteter, då är det inget som andra kan uppfatta som något väsentligt. Men jag har upplevt det som har hänt mig som väsentligt och dramatiskt. Jag har aldrig upplevt mig själv och mitt liv och tillvaron omkring mig som något banalt och vardagligt. Jag är en mänsklig varelse. Alltså är jag något unikt. Därför är jag jag. Varje människa i sig själv är något unikt och det som händer dem är något stort och dramatiskt. Hur futilt det än kan förefalla. Hur monotont och menlöst det än kan verka för andra. Vi har det bra här, va? Alla i vårt radhusområde. Alla känner alla och vi är vänliga och trevliga och privilegierade som bor här. Allting är så bra så. Vi lever i något slags kollektivistisk tillvaro, men vi har ändå våra privatliv. Ingen lägger sig i vad som bara angår den andra. Bengt och jag flyttade in i vårt hus för 6 år sedan. Vi var nygifta och lyckliga. Vi såg fram emot ett bra liv tillsammans. Inte tänkte vi på att hans yrke var ett farligt yrke. Nej, det tror jag inte ens han reflekterade över. Att han ibland tjänstgjorde med livet som insats. Jag vet, du behöver inte påpeka det. Det mesta var vardagsrutin och odramatiskt. Bara ibland, i enstaka undantagsfall, kunde det bli farligt. Faran för livet var något som hörde de extrema undantagen till. Men lik förbannat fanns risken där hela tiden. Vi talade aldrig om det. Och jag tror inte han tänkte på det. Han kom hem ibland och berättade om fall. Om hur han var tvungen att hårdhänt och bryskt försvara sig. Om hur han blivit beskjuten en gång. Men inte uppfattade någon av oss det som bevis på att någon dag kunde det gå galet. Det var väl sån whisky du tyckte om. Drick så mycket du vill. Om du vill veta allt så får du vara beredd på att sitta och lyssna en god stund. Jag kommer fortfarande ihåg den dagen vi flyttade in. De flesta möblerna var nyköpta. Vi hade bott provisoriskt i en tvåa med kokvrå och hade bara 2 sängar och en uttjänt soffa som var vårt eget. Vi köpte det mesta nytt när vi flyttade in här. En del fick vi från mina föräldrar och en del från hans. Själva inflyttningen var inget märkvärdigt med. Vi ställde möblerna på plats och packade.